Välkommen till podden Vad tycker kyrkan då? Med mig Thomas Svärd från Kyrkoed i Norrköping.
Och med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
En förkyld adjunkt tror jag.
Ja, ja. Jag går på så här näsdroppar och Ipren. Kan man också göra.
Så du
vägrar att liksom acceptera att jag är sjuk. Och jag är en så här som smittar människor.
Just nu så medicinerar du tungt och smittar andra.
Ja, det är
jag hemskt. Tycker att det på ett sätt är hedervärt att du sitter här
du
ändå.
Tycker det?
Ja, det tycker jag. Det hade ju varit...
Jag ger inte upp.
Du ger inte upp och det Nej. Känns som att jag slapp sitta här själv. Jag Axel och jag som sköter rattarna, men ändå.
Ja.
Nåja, idag har vi en spaning och en nyhet som vanligt.
Precis. Men jag tänkte också att jag skulle bara säga att jag var på en 50-årsfest i helgen.
Vad roligt.
Ja.
Eller?
Ja, det var jättetrevligt. Och det var liksom, jag var förkyld redan då, men jag tänkte att när en människa liksom engagerar sig och satsar tid och pengar och energi på att bjuda in sina vänner till en 50-årsfest, då måste man ju gå.
Och smitta ner alla.
Ja, till exempel. Men man måste ju liksom, det är ju väldigt fint att göra det.
Absolut, det är det verkligen.
Att man skulle ju kunna bara, nej men jag reser själv för pengarna eller någonting. Men den här kompisen hade liksom verkligen gått in för det och ja,
50 år all in.
Ja, precis.
Var det roligt?
Det var jättetrevligt. Ja. Det var jättetrevligt. Jag kommer ihåg 40-årsfesten som det var igår.
Ah, samma person var du på hans 40-årsfest?
Ja, precis. Och 60-årsfesten kommer väl snart också, tänker jag då.
Det är farligt nära.
Börjar det blir fortare och fortare.
Tror du att du kommer ha på dig samma klänning eller vad du nu hade på 60-årsfest?
Nej, det tror jag inte.
Det
där går gränsen.
Där går gränsen.
Så.
Fast ingen kommer ju minnas. Eller, den kanske var så spektakulär som man minns.
Nej, den som jag hade i nu.
Ja.
Den var ju ganska snygg i alla fall.
Ja.
För jag hade köpt den också till det här tillfället. Oh. För jag tänkte att när man blir bjuden så då måste man ju själv gå all in också.
Det är oerhört viktigt tycker jag.
Det är respekt tycker jag mot värdarna. Att man själv engagerar sig också.
Och det är också respekt mot värden tycker jag att du redan planerar 60-årsfesten.
Ja, jag ska ha på mig och så menar du.
Ja, eller du liksom
att jag ska gå dit. Att jag blir bjuden kanske.
Ja, men då tycker jag ju att du får ju funktionen av att vårda relationen. Under
för att kunna vara med på 60-årsfesten.
Nej, det är för att, men... Men det blir ju ändå som ett slags steg att vårda relationen så att det blir aktuellt.
Ja, det är ju fantastiskt.
Vilka
tankar.
Ja, mera 50-årsfest.
Ja, verkligen.
Och men... du har ju dessutom en egen 50-års, hur du nu tänker göra framför dig någon gång.
Jag ska ha en fest ihop med en kompis.
Härligt.
Vi ska ha liksom brakfest.
Det är helt rätt. Och själv är jag ju veteran på området.
Ja, du hade massa 50-årsfester.
Jag skulle inte ha någon fest alls, hade jag bestämt mig. Det slutade med 3 fester och en resa.
Ja.
Det var kul.
Ja, men då tar du också det på allvar.
Absolut.
Och dina vänner
här
och alltihopa.
Här ska tas vänner, anhöriga och ja. Men ja, där har vi lite att se fram emot. Härligt.
Jag ska bjuda dig på min 50-årsfest.
Nu har jag fått en officiell inbjudan i etern.
Ja.
Man tackar redan
för
inbjudan.
Det är några år kvar i och för sig.
Ja, men jag kan säga, jag kommer.
Ja, tack.
Och då får jag gå och köpa en ny slips eller något i alla fall.
Eller, om du vill ha slips.
Nej, jag brukar inte ha slips.
Man får ha som man vill.
Och det är en sån som man ska gå våndas i timmatal före, hur ska jag vara klädd?
Ja, just det. Det var bättre förr i tiden när man visste.
Kan inte du slå till med att bestämma då?
Vad ni ska ha på er.
Blommig skjorta kan det stå.
Ja, precis.
Då slipper jag fundera.
Ett tema punk eller någonting.
Ja, men då blir det ju ännu värre. Då ska vi gör så här, Katja. Du har ju redan bjudit mig. Du bjuder, jag kommer.
Ja, vad bra.
Tack för det. Du, jag har en spaning.
Ja.
Det här var ju en spaning i sig faktiskt, en 50-årsspaning. Ja. Nu kommer min spaning och jag är... Jag vet inte om jag är upprörd eller om jag är uppgiven eller om jag är liksom... Jag vet inte vad jag är.
Någonting är
det. Någonting är jag och nu ska jag få upp något med upp. Och kanske att jag sparkar in öppna dörrar nu.
Oh, men nu höjs spänningen här.
Nu har jag höjt spänningen. Nu kommer det. Jag såg en partiledardebatt härom sistens. Eller jag har sett flera. Det vart några stycken partiledardebatter på tv.
Det är så här på måndagkvällen.
Ja, jag vet faktiskt. Ja. Men det har varit de har dueller och de har debatter. Och den här jag såg var, och det har varit flera gånger. Alltså kommentarerna kring debatten var av samma karaktär som om de hade spelat tennis.
Mm.
Alltså det handlar ingenting om vad Jimmy Åkesson sa.
Nej.
Utan det var hur han sa det och hur
den hur han fick in bollen.
Ja, liksom. Hur de andra bemötte det. Mm. Han var liksom stark i det inlägget och svag i det, och så var det han Jonas Sjöstedt, och kunde han svara upp eller inte, och så var det Löfven, han var på sitt. Alltså, det var, och det var utpräglat så att det handlade om, det var som att allt var givet vad de skulle tycka. Som att ungefär reglerna i tennis är som de är. Man vet alltså vad som ska hända på något sätt, vem säger vad. Och så kommenterar de dem som om...
Det är så här cyniskt ju.
Ja, och...
Eller också är det att de som kommenterar är jobbar med journalistik, och då blir det liksom en annan ingång man har än idéerna i sig. Vem som har rätt och, alltså det är svårt också att kommentera och vara objektiv om man ska tycka någonting, menar jag.
Ja, det kan väl ligga någonting i det. Eller att man inte... Ett tag tänkte jag, för jag satt verkligen och retade upp mig på det här, men vad är detta?
Mm.
Eller om det handlade om att man på något sätt utgår från att man vet vad Stefan Löfven tänker säga. Det är liksom ingen nyhet. Man kan, om man inte skulle släppa en bomb, en viss reform. Nu gör vi det här för pensionärerna.
Ibland så gör de ju en omvändning. Ja, men flykting det här.
Ja.
2015, då var det ju, först så sa han ju öppna gränser. Sen sa han ju stängda. Då var det ju en omvändning.
Men jag är ganska säker på att i den journalistiken skulle det bedömas utifrån sina partiledarutfrågningar, så när de går in på en scen så. Då blir det också liksom att hur han skulle bedöma som ledare då, lyckas han förmedla det här? Det skulle inte vara så mycket, vilka konsekvenser får det här för dem det handlar om, eller för Sverige eller för världen?
Men skulle det gå, ska man ha kommentarer kring en sån här partiledardebatt överhuvudtaget? För att, vad ska de kommentera mer än det som redan sägs egentligen?
Ja, det kanske, för det är en intressant idé. Det kanske handlar om att det är ju sagt.
Ja.
Det går inte att tjata mer om det. Det är ungefär som att fråga den som har vunnit VM, hur känns det?
Ja, men precis.
Det är ju en ganska, ja, inte dåligt i alla fall.
Ja, för att om de som kommenterar, de gör ju det utifrån, ja men typ när man är på någon sån här PR-byrå och ska lära sig hur man säger saker. De har ju en sån ingång i det. Men det är ju inte det som är det intressanta egentligen. Det intressanta är ju vad håller vi med om det här, eller finns det andra idéer, eller alltså, det är ju sakinnehållet som är grejen.
Det är ju sak, men sen satt jag och undrade, för jag tänkte det kanske ändå är vettigt. Jag vill ändå vända på det för mig
själv.
Ja, det
var fint.
Ja, men det är som jag fastnade.
Tänkte liksom,
ja, men jag satt
du där. Frågasatte dig själv lite grann där då.
Ja, men jag kände verkligen sur gubbe, ja. 50 plus sitter och knorrar.
Nej,
men ja, men då känner jag kan inte vara en sur gubbe.
Ja, men det var fint.
Ja, det är jag ju. Men du förstår.
Ja, jag tänkte, förstår. Ja.
En annan vinkel på det, jag satt jag där för mig själv i tv-soffan. Mm. Och då fick jag, det kanske är vettigt.
Mm.
Därför att, är det inte så att vi i allmänhet nu för tiden, när så många partier är hyggligt lika. Hyggligt lika.
Ja.
Nu kanske jag sticker ut, men det är det faktiskt. Ett parti sticker ut rejält. Men de är ju liksom nästan som spetälska för alla andra, så de är borta, det är Sverigedemokraterna. Men alla andra partier, alltså ingen jättedramatik i skillnader.
Nej, det är det ju inte.
Nej.
Och de som är med i partier tycker ju ofta, alltså inom ett parti är det ju också alltid en spännvidd. Ju.
En spännvidd och plötsligt
och så är det kan något som råkar liksom bli det som man tycker.
På något sätt vänster i ett parti kan likna höger i ett annat.
Ja.
Man möts på mitten så, på något sätt och allt det där. Men då, och då tänkte jag, det kanske är relevant, för det tycks vara så att de flesta av oss röstar på vem som ska bli ledare. Alltså att valet inte så mycket handlar om åsikter som tycks vara hyggligt lika.
Det är viktigt hur man uppför sig.
Ja, hur man är beredd att lyssna på ledaren.
Det är liksom en mannekänguppvisning. Liksom.
Ja, men det när, tar vi nu inför valet nästa år, så kommer det handla väldigt mycket om hur Stefan Löfven framstår.
Mm.
Det kommer inte mätas ja, det gör det väl, men du, är du med på? Alltså, frågan, är det ledare vi röstar på? Och då blir det ju plötsligt relevant att sitta och på något sätt, men nu stod han pall
minst. Måste ledare vara på något vis sätt då?
Nej.
Det här är ju som att de som kommenterar, de liksom sitter sig ju till doms över hur man ska inte stamma eller vad det nu
är. Ja,
det kanske man får göra, men man ska inte bete sig av ful slips. Eller,
nej,
men,
precis. Eller man ska inte tveka, man ska kunna svara ett svar på tal ganska fort.
Varför ska det
man
så?
Ska framstå som statsmannamässig.
Ja, man ska vara, men det är ju något ideal då.
Ja.
Man ska svara på deras frågor. Man ska inte undvika att svara på deras frågor till exempel.
Nej. Då är man ju inte...
Då har man ju gått kursen för mycket.
De liksom. Har gått kursen för de mycket att glida undan. Man ska kunna kliva rakt in. Ja, och samtidigt tänker jag mig att om vi Sverige skulle utsättas för en riktig påfrestning, en riktig naturkatastrof, eller vi skulle plötsligt bli isolerade från omvärlden eller något. Ja, då behöver vi en människa vi tror på.
Ja, fast är det där någon vi tror på? Alltså en vi tror på, det kommer ju också inifrån. Det där är ju bara liksom polityr.
Ja, fast den polityren tycks ju ha betydelse.
Ja, fast sen kanske det kommer någon liten stackare där som har någonting som bara glöder igenom. För att den tror på det den tycker.
Händer det du säger nu? Det lät ju väldigt bra att det kommer en liten stackare med stark tro och säger så här, händer det i mediala klimatet?
Ja, fast alltså, det kanske bara är att man är helt lurad, men det är sådana jag gillar.
Hur röstar du själv? Alltså inte vad röstar du på? Det kan
jo,
du
men jag röstar på det. Alltså, det verkar som att den, det ska, sen ska jag hålla med också, men att det verkar som att den personen verkligen tror på det den säger.
Ja! Men då är det ju där att man ska tro på det man säger. Ja. Alltså någon typ av tillit, ledarskap.
Man tänker ju att... innehållet jag går på.
Jaha, men du sa att man ska tro på att den...
Nej, men den ska tro på det den säger.
Ja, men då fokuserar du på personen och inte på innehållet. Förstår du?
Ja, jo, fast...
Det är ju det jag tycker jag hör att du säger. Det är inte säkert...
Ja, jo, fast... Den måste ju, alltså om den tror på det den säger, då lyser ju det igenom.
Ja, fast det räcker inte bara att tro, man måste ju tro att den kan förmå.
Ja, den alltså, måste ju vara tillräckligt skarp för att kunna göra det.
Jag får nog komma med ett erkännande. Jag är själv lite vag ideologiskt tror jag, om man skulle analysera mig. Jag är någon slags bredfältare sådär. Tror jag nog att jag är ganska normal, tror jag ganska många är det idag. Mm. Någon slags bredfältare, jag ligger inte på ytterkanterna åt något håll. Jag går nog väldigt mycket på person. Jag fick en känsla av att när någon av de här ledarna liksom framstår väldigt bra, kanske man kunde rösta på, för jag drabbas av den känslan. Och det har inte så mycket med, skulle någon fråga, jaha, vad tycker han eller hon då? Då skulle jag komma med ganska svepande ideologi. Ja, det är väl lite så, men...
Ja, alltså, absolut. Men det jag menar är att det som de här kommentatorerna går på, ja, är kanske inte det som jag gillar.
Nej, det har du ju helt rätt i. Jag retar ju ihjäl mig på kommentarerna.
Jag kanske gillar andra grejer. Ja. Jag kanske gillar att de inte är perfekta.
Ja,
det är att de gör fel ibland och sådär.
Där har du en poäng, för då satt jag nog egentligen och kände. Det här är ju bara trams. Mm. Det de sa, det handlar ju inte om det jag bryr mig om.
Nej.
Nej.
Jag kanske gillar att de råkar och bli för mycket, eller råkar och ja...
Så rådnar. Länge det inte är fel person.
Ja.
Ja.
Alltså det måste ju vara att jag någon gillar
slags
dem. Liksom.
Ja, på någon slags ideologisk känsla.
Ja, jag är ganska tydlig ideologisk
känsla. Aha, så för dig handlar det inte så mycket.
Jo, för mig.
Jag hade ju en väldigt luddig syn där tydligen.
Ja, men nu blir vi så här politiskt. Vi ska ju inte... avslöja vad
det gör jag aldrig.
Nej.
Det gör inte jag, därför att jag vill vara präst för alla. Och jag brukar inte säga vad jag röstar
nej,
på.
Nej, alltså jag har inte gjort det heller. Sen hörde vi ju en talare som sa att han tycker att fler även präster borde engagera sig politiskt. Alltså, att
jag hörde ju samma sak och jag håller med honom. På ett sätt. Samtidigt känner jag att... Om jag tar
det är svårt att göra det.
Ja, men om jag tar mig själv. Alltså, jag sitter ju i ett kyrkoråd och där finns det politiska människor och så.
Ja.
Alltså,
som har det är ju så vår kyrka är uppbyggd.
En del av dem. Och så. Alltså, jag skulle ju inte vilja att någon omedelbart tänkte att jag höll med dem bara för att vi skulle ha samma partibeteckning. Eller samma ideologiska grund. Nej, jag vill kunna vara bred, så att jag brukar aldrig säga vad jag röstar på.
Nej, jag gör inte heller det. Men,
det kanske är vekt.
Ja, men alltså för demokratin så behövs vi ju på fler ställen än i kyrkans organisation. Kyrkan är ju överallt.
Ja, men jag brukar istället tänka att jag agerar ju politiskt med mitt sätt att jobba. Alltså inte parti, men jag har ju statements ibland. Då har du med där vi går ut och säger något vad vi och medverkar i praktiken.
Ja.
Och då är man ju politisk fast man inte sätter sin etikett på sig. Annars igen, då kan man ju inte hamna i något fullmäktige.
Men problemet är väl att det är så få präster. Om alla präster var olika så här, då skulle det inte vara så stor grej.
Nej, och en del präster går ju ut med att de har partier. Du har rätt. Men nej, då kan vi ha några som är som vi, lite undanglidande och försökt ju vara allomfattande.
Alla till lax.
Alla till lax! Och några som är tydliga och säger jag tolkar evangeliet så här och då drar jag den här konsekvensen. Ja. Och vi är lite mer undanglidande.
Vi vill liksom vara vän med alla så.
Tvål i ett badkar. Ja. Nej, nu var jag orättvis mot oss. Jag tycker faktiskt att vi ändå... Jag vill tro att vi ändå tar ställning till saker och står för saker och att det är tydligt, även om vi för den skulle inte inordna oss i ett visst fack.
Ja, precis. Och att när vi agerar inom kyrkans organisation, då blir det ju, då kan vi ju inte vara partipolitiska, utan då blir det ju på ett annat sätt. Ja. Fast det ändå är, om allting är ju egentligen politiskt.
Allting är på ett sätt. Och klart, skulle man ha en partifärg, då skulle man ju få, då fick man ju vara väldigt noga med att kanske hålla isär det, hur man nu gör det.
Ja.
Men intressant att både du och jag har valt att inte säga vad vi röstar på för att kunna agera bredare.
Ja.
Och några kollegorna väljer att istället gå in och säga.
Det får man respektera.
Och så får man ju bedöma vad de säger och gör utifrån det. Då. Men jag kan se båda vägarna är framkomliga.
Mm. Det var diplomatiskt. Rickard Wolff är ju död.
Ja, det löste jag.
Mm. Mm. Hade du någon särskild så här, relation till honom eller hans liksom,
till Rickard Wolff?
Skådespeleri eller
nej,
musik? Eller?
Det kan jag inte påstå. Däremot så är jag ju väl bekant liksom, med honom på något sätt. Han är ju ändå en personlighet som har varit väldigt mycket.
Mm.
Och så att jag, men jag har nog aldrig haft känt att jag skulle säga honom som något särskilt i mitt eget liv. Nej. Om någon skulle fråga. Nej.
Men för mig så betydde han ju, när jag var liten så kom ju den här Änglagård, då var inte jag så gammal.
Ja, du är ju faktiskt yngre.
Ja,
ja,
du var nog lite äldre, ja. Så att du liksom tyckte nog den var mest sådär lite ytlig kanske eller någonting, kan jag tänka mig.
Ja, jag tyckte väl inte att det var
för mig var den ändå, jag var så ung då, så jag tyckte den var fascinerande. Och då var ju han den här liksom mystiska personen som kom inåkande där på någon motorcykel.
Just det, han kom in på en stor motorcykel, ja. Var skinnklädd,
ja,
och var lite, var han inte också i sin rollfigur lite mystisk?
Androgyn,
och vem var han egentligen?
Ja, alltså, men var precis, det inte så att, jag tror det, jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan.
Ja, men hela hans uppenbarelse var lite så här, så man undrar vem är han i
sammanhanget? Ja, så var han ändå cool, han var ju cool,
ja, cool
med så här svart skinnjacka och sminkad, tror jag kanske att han var.
Och
så.
Skulle framstå som lite, kanske inte skrämmande, men ändå lite.
Ja,
sådär.
Fast ändå snäll.
Ja, som var jättesnäll.
Han var snäll egentligen.
Ja, var
fast lite skrämmande.
Trevlig och sådär. Men
fast man förstod inte det först kanske. Eller så, de här byborna fattade inte det. De tyckte han var... men egentligen var han ju jätte... Liksom, Svensson.
Men det där är väl en sån där film som alla har någon typ av relation till.
Ja.
Är det inte? Nu när du börjar tala om
jag
den
tror det.
Så märker jag att jag har minnen och jag kommer ihåg den.
Du måste ju ha sett den.
Ja, absolut.
Den har vi gått på tv.
Ja, men jag kommer ihåg den. Och, ja.
Alla såg den. Det var liksom den här svenska byn och så. Och sen var det den där prästen som...
Prästen i Änglagård är ju som ett begrepp.
Ja, precis.
När
han satt där
och spelar piano på syföreningen.
Ja, och det är jättetråkigt egentligen. Och så spelar han Abba i sin Volvo.
Ja, där är han som folk.
Ja, men precis. Just det, han är som folk också. Han spelar Abba i en Volvo.
Kände du igen dig i den rollfiguren?
Men jag vet inte om jag var präst då ens.
Nej, men
jag kommer inte ihåg.
Sen har du varit det.
Att jag spelar Abba i en Volvo.
Nej, inte Abba och i Volvo.
Att jag var som folk.
Ja, men på någon sån här diskrepans med att man ska gå in i en viss typ av roll där man blir intvingad och själva
man är inte sån.
Det kanske är.
Ja, jo. Eller att andra tror att man är på.
Ja, förstås. Vis. Det har att göra med att hur andra egentligen.
Och sen är det ju också ibland roller som är lite gammaldags. Alltså att sitta på en syförening och läsa ur en bok och så. Det är ju som präster gjorde för 100 år sedan.
Det förekom nog än idag.
Ja, precis. Och då kommer man in i en roll som var modern. För länge sedan, som inte är det nu. Och då kanske man inte är så i hjärtat.
Jag tänker mig att en del av sådana situationer är att man blir impressad. Men skulle man fråga var och en i situationen, tycker du att det ska vara så här, så kanske ingen skulle säga ja.
Nej, men även de här damerna på syföreningen har ju sina liv.
Absolut.
De är ju inte bara damer i en syförening. Och det var ju också det den här filmen handlade om också, egentligen.
Förstås.
Ja, nej, men Rickard Wolff i alla fall. Jag kommer ihåg, liksom, på något sätt så just det här lite... Den här lite främlingen som kommer in i ett bekant sammanhang, alltså som det framställs då, även om inte jag känner till landsbygden så mycket så, men som ändå är snäll. För mig så blir det lite av en gudsbild nästan.
Ja.
Alltså, och när jag läste att han var död så känner jag så här, ja, men på något sätt så, inte att Rickard Wolff som person är Gud eller att den rollkaraktären är Gud, men en bild av hur jag kan se på Gud på något sätt. Förstår du?
Ja, jag tror jag är med på vad du menar.
Jag har en del sådana som jag inte har formulerat för mig själv, men som jag i efterhand kan se att ja, men så där ser jag också på Gud.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Jag tror det.
Ja.
Menar du alltså en... Nu talar du om både roll... Jag kommer inte ihåg vad han hette i filmen. Sack hette han.
Ja.
Talar du om rollkaraktären?
Ja, jag talar om rollkaraktären. Jag vet ju inte hur Rickard Wolff var. Jag kände ju inte honom alls egentligen. Nej. Sen vet jag ju vad han gjorde mer med de här Edith Piaf-tolkningar. Och han var ju lite den typen av person. Och det här...
Ja, men
lite.
I alla fall om vi tar mediebilden av Rickard Wolff. Jag har ju aldrig träffat honom på riktigt förstås. Men om vi tar mediebilden så fick man med en känsla att den här rollfiguren Zack och hur han framställde sig själv i alla fall, eller framställdes i media, var väl inte jättelångt från
honom. Nej, men precis.
Om man bortser skinnställ och motorcyklar och det där. Alltså någon som går in och bryter konventioner.
Jag kommer ihåg, men ändå så snäll.
Absolut, men bryter det, men utan att rasera relationer.
Nej, men precis.
Alltså att man går in och bryter, beter sig inte förväntat. Man utsår något annat.
Man kommer in med någonting nytt som behövs. Ja. Alltså för att det blir så tråkigt och förutsägbart annars. Ja. Och så kommer man in med det lite farligt på det sättet, men ändå god.
Ja. Att det ändå finns någonting där som behövs att en person får bära det.
Ja.
Men att den personen som gör det, för den är det ju också, då tänker jag mig lite...
Han var ju inte sån. Han var ju en vanlig... Alltså det var ju, det här är ju en
stereotyp. Vänta, nu talar du om skådespelaren igen.
Ja, men jag menar även när han gjorde andra grejer så var det ju lite åt det hållet. Liksom.
Ja, det är sant. Men om vi tar...
Om vi tar den rollen.
Zack.
Ja.
Rollen. Mm. Skinnställ och motorcykel och kör in i byn och folk blir rädda och osäkra. Och
liksom
är det här? Här
kajalpenna.
I kajalpenna, det kanske man skulle ha.
Ja, du borde ha det, Thomas.
Nej, tack. Ja, det kanske jag borde.
Ja, kanske.
Vad skulle hända då?
Då skulle folk tycka att du var lite mer så här spännande. Och... vi tycker det.
Men vet du, jag tror Katarina, säg att jag nu skulle börja ha kajalpenna.
Ja.
Ganska kraftigt då, så att det inte bara blir irriterad folk, utan märkt. Två dagar senare skulle ju folk ha vant sig.
Ja.
Det är inte så lätt att vara spännande på det sättet.
Det är sant.
Och det tänker jag mig också, om vi faktiskt anknyter till att du talar om den här Zack och Rickard Wolffs rolltolkning och allt det där. Det är inte så enkelt. Man vänjer sig väldigt fort.
Ja. Jo, om man hade fortsatt det där Änglagård och han och vad heter hon, Helena...
Bergström
hade bott i något hus där. De hade ju blivit en del av bygden förstås.
Hallå, det finns två uppföljare.
Ja,
det är precis det hände nog exakt det du säger. De blir en del av bygden.
Ja.
Jag tror faktiskt, jag är också osäker på uppföljarna. Jag är nästan säker på att de handlar om hur det normaliseras.
Ja, så kan det vara.
Mm. Men då
är det ju inte så det här med Guds, då är det att det här när det här gränsöverskridande händer.
Ja.
Det är det. För jag tänker andra sådana gudsbilder som jag har.
Mm.
En annan, det är i Fanny och Alexander.
Ja.
När Erland Josefsson, den här juden.
Just det.
Det är också på något sätt, det är inget som jag, det bara är så att det, så kan jag tänka mig Gud lite grann.
Mm. Säg nog mer om det.
Ja, det är ju han är ju liksom vän till den här familjen som det är huvudpersonen, men han är ju utanför, men ändå med.
Men ändå med, ja. Men han framstår ändå som en udda
figur. Han är ju
figur.
En mystisk person. Han har ju ett hus dit barn, Fanny och Alexander, de här barnen,
de
hamnar
där. Ja.
Han räddar ju dem.
Just det.
Från en elak biskop.
Just det.
Och så får de vara i hans helt mystiska hus.
Som framstår först som skrämmande. Men
ja, det är skrämmande. Och det är en massa antikvitet där. Ja. Han är väl någon typ handlar antikvitet.
Ja, han handlar men när de pratar med honom så är det egentligen inte skrämmande.
Nej, men då är ju han snäll.
De är i säkerhet.
Han är snäll men skrämmande. Liksom.
Ja, för miljön är skrämmande. Och han också är
sen läser han ju för dem ur Kabbalan för barnen. Någon bok eller någon berättelse.
Ja.
Om något, en man som vandrar i någon sån här historia.
Mm.
om en man som vandrar genom livet på något sätt och irrar. Och det är också en så här lite obegriplig berättelse som är lite skrämmande. Men han gör ju det, man förstår att han är snäll, men ändå är han lite, man förstår honom inte, han är obekant liksom. Så.
Nej, för på samma sätt som vi måste ha konventioner och konventionella sätt att vara. Det kan ju inte vara så att varje gång man möter en människa att det liksom blir helt osäkert och man inte vet.
Nej.
Vi måste ju ha sätt att vara mot varandra som vi känner igen och förstår. Ja. Varje dag kan ju inte vara olik den andra.
Nej.
Kan, men eller man ska bli tokig. Det går. Och samtidigt när det fångar in oss och begränsar vår frihet, då krävs ju att det kommer någon.
Ja, jag tänker bara hur jag ser på Gud.
Ja.
Mera.
Ja.
Det är mer
och,
så.
Och hur en del människor får bära Gud in i våra situationer.
Ja, eller roll. Alltså det här är ju fiktiva personer liksom.
Men de finns ju på riktigt med. Vi skulle inte uppfatta Änglagård som intressant om det inte hade någon relevans i vårt riktiga liv.
Man skulle vilja att det fanns sådana personer på något sätt.
Ja, men om man tänker tillbaka i sitt eget liv så har man träffat människor som då och då har,
ja, som har haft den rollen,
haft den liksom. Rollen, ja. Att bryta någonting, någon, ja. Sätt att vara, någon regel, någon konvention som gör att man har sett något nytt och kanske fått hjälp själv att göra ett nytt val kanske, eller tagit ett steg vidare eller en situation som blir annorlunda. Så är det väl.
Ja, verkligen.
Men det är väl därför en sån rollfigur som jag sagt blir intressant.
Ja, det är ju det.
Därför att vi förstår att det behövs. Och samtidigt finns det ju cirklar man själv har som man skulle bli oerhört irriterad om någon rubbade, sa någon.
Ja, och det blir ju också som du säger, det blir ju falskt. För ingen är ju så bara. Alltså det blir ju en schablonbild. Liksom,
ja, men någon enstaka person kan ju i något läge ha den viktiga rollen. Mm. Nu talar om verkliga livet, ja, ja. Den viktiga rollen att bromsa upp ett skeende eller starta en process eller förstås.
Ja, ja, visst. Påverka en själv.
Nej, men jag håller nog med. Alltså är det inte så att man skulle sannolikt, om man satt och tittade på en sån film som Änglagård, kunna se Zack som någon typ av frälsargestalt.
Ja,
i någon, alltså om man inte kanske jättetyr, men ändå i någon mening någon som går in.
Folkhems frälsare.
Ja, det kanske till och med var tänkt så.
Ja, det var kanske var det.
Vad vet jag?
Ja. Nej, men lite reflektioner kring Richard Wolff i alla fall. Men det känns som att, ja, men jag tänkte det nu när han inte är på jorden utan liksom att han är någon annanstans. Att, ja, men vad fint. Då är han där och liksom tar emot dem som kommer dit sen. Så, alltså det, ja, och det är också bara en schablonbild, men ändå det känns så här, ja, lite starkt på något sätt.
Han bidrog.
Mm. Tack för att du har lyssnat på oss. Du får gärna skriva om du vill någonting som du tänker på när du hör oss prata eller någonting du vill säga till oss på mejladressen vadtyckerkyrkanda@svenskakyrkan.se. Hoppas att vi hörs igen.